god förmiddag, eller morgon, eller vad det nu är för dig. Det här är en person som man kan tänka på ibland. Jag har tänkt på honom lite den här veckan, lite grann. Johann Ludwig Krebs, som var en kompositör och kantor på 1700-talet. Han studerade i 9 år under Johann Sebastian Bach och var nog lite av en favoritelev, tror jag. För att när Bach blev utfrågad vid ett tillfälle om sina lärjungar, höll jag på att säga, men det var nog det de kallades då, hans elever, så svarade han att ja, jag har bara en krabba i strömmen, sa han. Han pratade om den här. Det är Krebs, det är lite, det betyder det på någon dialekt så där. Han sa att de andra kan spela musik, men Krebs är musiker. Men det var skillnaden. Det var liksom det som han lyfte upp angående honom. De andra kan spela musik, men Krebs är musiker. Och det är just den distinktionen har jag funderat en del över. Att kunna göra någonting, att kunna spela musik, och att å andra sidan vara någonting, att vara musiker. I det 5:e kapitlet i Matteus evangeliet så har Jesus varit ute på turné i Galileen. Han har besökt synagogor, han har undervisat, han har gjort under och tecken och har fått ett stort rykte om sig. Människor har strömmat till honom från alla möjliga håll i trakten, och ända från Jerusalem har människor kommit för att lyssna till honom och för att se det här fenomenet som alla pratade om. Så står det i början av kapitlet att när Jesus såg de här folkskarorna så drar han sig undan. Han gick upp på berget, står det. Och så står det att hans lärjungar kom fram till honom. Och så sätter han sig ner och börjar undervisa dem. Och här är det en väldigt... Det blir en väldigt tydlig distinktion här. I början av det 5:e kapitlet som håller i sig sen resten av Matteus evangeliet. Och det är skillnaden mellan lärjungarna å ena sidan och folket å den andra sidan. Folket uppskattade Jesus. Ibland väldigt mycket. De kunde ha väldigt mycket entusiasm och gick här man ur huset, och de kunde stå ut med många timmars undervisning och utan mat och så vidare. De kunde uppehålla väldigt stor entusiasm. Men de var också väldigt ombytliga. Folkopinionen svänger väldigt fort. Som vi själva känner till. Vi ser det fortfarande. I vårt land så ser vi samma sak. Liksom. Ena veckan så är det en sak som gäller och då kan man köra 110 på det. Och nästa vecka så är det någonting helt annat och då är det lika viktigt eller ännu viktigare. Ena veckan publiceras en bild av en drunknad pojke och hela landet reser sig upp för att hjälpa de asylsökande och flyktingar. Och några månader senare så höjer man rösten om att stänga gränserna, om att stoppa invandringen. Folkopinionen liksom svänger som tidvattnet så här. Och det gör det i Matteus evangeliet också. Ena veckan så har Jesus gett mat åt 5 000 och alla är eld och lågor och vill göra honom till kung. Och nästa vecka så pratar han om lärjungaskapets pris och vikten av att man till och med måste äta hans kropp och blod, och så lämnar alla honom. En vecka så rider han in i Jerusalem och alla hyllar honom som frälsare, och veckan efter så kräver de att han ska avrättas. Folket svänger fram och tillbaka så här. Men med lärjungarna är det annorlunda. Det här var människor som han hade kallat personligen. Som han hade valt ut och kallat dem att följa honom. Och nu är de uppe på berget tillsammans med Jesus. Helt enkelt därför att det var dit som han hade gått. Och de är där därför att de är lärjungar. Och det som lärjungar gör är att följa efter sin mästare. Och så sätter sig som sagt Jesus ner. Och så inleder han den kanske mest, liksom den tätaste undervisningspasset. Åtminstone i Matteus evangeliet, det vi kallar för bergspredikan. Och han har en inledning som är ganska generell. Saligprisningarna här som gäller, liksom, ja, men som fungerar som en slags ingress för det som ska komma. Och sen så kommer han då och vänder sig väldigt specifikt till just lärjungarna. Och vi kan läsa från... den här verkar vara ledsen. Där har vi den. Nu försvann den. Där. Ifrån den 13:e versen i det 5:e kapitlet. Matteus 5:13. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för det du vill tala. Och göra ditt ord levande och verksamt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Bergspredikan är vi ju många av oss kanske bekanta med. Åtminstone har vi, känner vi till bitar av det. Vi kanske åtminstone har hört talas om det. Att det här är liksom en sammansättning som är väldigt kompakt av hur det kristna livet ska se ut. Det finns undervisning om på väldigt många av livets områden. Liksom hur vi ska förhålla oss till våra begär. Hur vi ska förhålla oss till sanningen. Hur vi ska förhålla oss till varandra. Hur vi ska lösa konflikter. Hur vi ska hantera våra ägodelar. Hur vi ska be. Hur vi ska offra och så vidare. Men Jesus börjar undervisningen med att berätta för lärjungarna vilka de är. Han säger, ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Ni är en stad på ett berg som inte kan döljas. Jag vet inte hur ni har det med skolgrammatiken. Men jag tänkte att vi ska bara ta en liten snabb påminnelse eller liksom fräscha upp några saker. Det är nämligen så att i det svenska språket, som i många, de flesta andra språk faktiskt, finns det modus som styr verb. Verb är ju saker som vi gör. De styrs bland annat av modus. Och det finns ett antal modus i svenskan. Jag tänkte att vi ska titta på några här. Det vanligaste, absolut vanligaste moduset i svenska språket kommer om en liten stund. Där! Det är det som kallas för induktiv. Det som konstaterar fakta. Det säger någonting att så här är det. Det säger någonting väldigt tydligt. Nu försvann det här. Där har vi det. Det säger till exempel i Jakobs fall här. När den här växt till liv. Jag förstår inte. Nu försvann den helt och hållet. Har du lust att trycka fram mig lite? Vi har tekniska problem och det stör lite grann våran förståelse av svenska språket. Induktivet är det som konstaterar fakta. Som till exempel då säger om Jakob, som vi hade på bilden här förut, att Jakob lever länge. Det konstaterar fakta. Det är liksom ett uttalande som bara är klart och tydligt. Jakob lever länge. Och sen finns det då det kanske näst vanligaste moduset i svenska språket är imperativ. Där har vi det. Vi kan titta bara på... nej. Det kan vi inte göra. Men imperativ i alla fall är det kanske näst vanligaste i svenska språket. Och det är då, istället för att säga Jakob lever länge, så skulle vi då istället säga som en uppmaning, en befallning. Jakob, lev länge. Och då skulle det kanske innebära till exempel att vi uppmanar honom att ta hand om sig själv, att äta en massa sallad och vara ute och springa fort i skogen. Och liksom, ja, Jakob, lev länge. Där har vi imperativet. Så finns det en form som liksom knappt används i svenska språket längre. Och det är det vi kallar för konjunktiv. Det finns kvar som funktion men inte liksom som form så mycket längre. Som är... Det är någonstans mitt emellan en önskan och en befallning. En lite förstärkt önskan som vi har här. Jag undrar varför Jakob är med på alla bilder, men han är ju trevlig att titta på i alla fall. Det är liksom den här välsignelseformen. När vi liksom, istället för att säga Jakob lever länge, och istället för att säga Jakob lev länge, så säger vi länge lever Jakob. Det är en slags liksom, ja, en förstärkt önskan, en välsignelse för Jakob som vi vanligtvis använder om kungligheter och andra. Men vi kan ju sjunga ja må du leva till exempel, såna här saker. Och ofta när vi läser Bergspredikan, eftersom vi vet att den är full av uppmaningar och instruktioner för hur vi ska leva våra liv som kristna, så hoppar vi väldigt ofta över det här första steget. Det här första indikativet. Och går direkt till imperativet, alltså uppmaningen. Och så läser vi hela alltet som en slags befallningar. Som att Jesus säger till lärjungarna, var jordens salt. Var världens ljus. Var en stad på berget. Och så tar vi emot det och så vänder vi det till oss själva. Och så kanske i bästa fall så landar det i ett slags konjunktiv. En slags förstärkt önskan. Må jag vara världens ljus. Måtte jag få vara en stad på berget. Eller om jag ändå vore jordens salt. Men det är inte det som Jesus säger. Jesus börjar inte i befallningen, utan han börjar i indikativet. Han börjar med att presentera fakta. Ni är jordens salt. Och faktum är att när genom hela Guds ord så är det nästan alltid så att när det kommer såna här instruktioner om det goda livet, så börjar det aldrig i imperativet. Utan indikativet kommer alltid först. Det börjar nästan alltid med att konstatera fakta. Hur börjar lagen? 10 Guds bud som de får ta emot i öknen. Ja, vi tänker på första budet, vi tänker du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Men det är inte där det börjar. Det börjar med att Herren säger, jag är Herren, er Gud, som har befriat er ifrån Egypten, ur slavlägret. Det börjar med att etablera fakta. Jag är Herren, Jag har befriat er. Ni är mitt fria folk. Och därför. Och så kommer liksom befallningarna sen som en slags följd av det här. Det börjar med fakta. Eller åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut, säger Jesus. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och tittar man på Paulus undervisning om etik och såna här saker, så är det nästan alltid samma sak. Ofta så ser man att nästan halva brevet är konstaterande. När han berättar om hur Kristus har återlöst dem och hur de har fått en plats i himlen, ett arv bland de heliga, och sen kommer då som en följd av det, därför lägg bort lögnen och tala sanning. En gång var ni i mörker, nu har ni blivit ljus. Lev som ljusets barn. Så Jesus börjar med indikativet. Han börjar med att, ja, där ser ni sanningen om de här sakerna. Vi har induktivet. Så jag induktivet? Det är fel ord. Indikativet ska det stå. Jag är lite snabb när jag skriver. Jag ber om ursäkt. Det där betyder att man drar... Det är en slutledningsmetod, kan man säga. Men indikativet ska det stå. Man börjar med att konstatera fakta. Imperativet är det som ger uppmaningar. Konjunktivet är det som uttrycker en förstärkt förhoppning. Och Jesus börjar indikativet. Han börjar med att berätta vilka lärjungarna är. Och det är oerhört viktigt. För att jag tror egentligen vi kan släcka ner den där. För jag tror inte det, vi kan lita på den i framtiden. Jesus börjar med att etablera vilka lärjungarna är. Och det är väldigt viktigt. Därför att det sätter en ton för det som Jesus ska tala sen. Och skicka med dem från första början att de här uppmaningarna handlar inte om det minsta de måste klara av för att ingå i Guds rike. Utan det som Jesus beskriver är ett liv som blir möjligt därför, eller på grund av det som de redan är. Om vi läser det här bara som befallningar, som imperativ, så landar vi i en väldigt, väldigt tung läsning. Och inte minst om vi tittar på den 13:e versen som vi började med här. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Alltså det här blir ju inte bara någonting som är oerhört svårt att uppfylla. Det blir dessutom ett hot. Se till att du inte mister din sälta. För i så fall är du värdelös för Guds rike. Och kommer att trampas ner. Det här har jag sugit en del på och funderat över. Därför att jag får inte riktigt ihop det. Salt. Salter finns det många av. Och det är ämnen som rent kemiskt är enormt stabila. Det här blir väldigt nördigt, jag ber om ursäkt för det. Men alltså, de består av, en salt bildas när liksom positiva och negativa, alltså joner och elektroner binder samman med varandra, så får vi ett ämne som är helt neutralt laddat. Det är helt mättat. Det kan liksom inte hända mer med salt. Jag har alltid funderat över det där, när, särskilt i en tidigare översättning när det stod om saltet mister sin sälta. Därför att rent kemiskt så kan inte det hända. Salt kan inte mista sin sälta. Alltså definitionen av sälta är inte hur starkt eller svagt saltet är, utan hur mycket salt det finns där. Därför att salt är alltid salt. Så länge salt är salt så är det salt. Sältan är liksom inte någonting som saltet gör, utan det är någonting som saltet är. Och precis på samma sätt är det med den nästa bild som Jesus tar när han säger att ni är världens ljus. Han säger inte att ni är en lampa som lyser, utan han säger att ni är ljus. Ordet som används här betyder ljus. Och ljus lyser. Det ligger i ljusets natur. Det anstränger sig inte för att lysa. Utan det lyser därför att det är ljus. Alltså både saltet och ljuset hämtar sin funktion och sitt värde utifrån vad det är och hur det brukas, kan man lägga till. Jag tror att det här är oerhört viktigt att förstå för lärjungaskapet. En av de kanske tydligaste beskrivningarna, eller åtminstone en väldigt bra beskrivning av det kristna lärjungaskapet, finns i Johannes evangeliet kapitel 20. När den uppståndne Jesus visar sig för lärjungarna som finns bakom låsta dörrar. Och så står han mitt ibland dem. Och så säger han i vers 21. Jesus sa det till dem igen. Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Väldigt kortfattat. Men det här beskriver något väldigt viktigt om lärjungaskapet. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och så tittar vi på Jesu väg, hans verksamhet. Så börjar den i någonting otroligt viktigt. Det händer någonting jätteviktigt. Innan han börjar att göra under och undervisa och göra saker, så händer någonting. Och det är att han blir döpt i Jordan av Johannes. Och när det sker sänker sig anden över honom som en duva. Och så talar Fadern ifrån himlen och ger ett starkt indikativ. I Folkbibelns översättning så säger han: du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Dig har jag utvalt, tror jag det står i 2000. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Mitt behag, stod det i den gamla översättningen. Det är indikativet som kommer först. Och sen ser vi att genom hela Jesu verksamhet så flödar liksom allt som han gör. När han botar sjuka och väcker upp döda och mättar de hungrande och vägleder de vilsna, så flödar det hela tiden ut ur det här indikativet, ur den här vetskapen att jag är Guds älskade son och i mig har Fadern sin glädje. Det ger honom till och med modet att gå hela vägen till korset. Så säger han till sina lärjungar: så som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Alltså att vara Jesu lärjunge är att vara sänd av Jesus på samma villkor som han är sänd av Fadern. Och i botten av allt detta ligger ett starkt indikativ. Du är mitt älskade barn. I dig har jag min glädje. Alltså, lärjungarnas och vårt värde för Guds rike ligger inte först och främst i vad vi kan uträtta för Kristus, utan i vilka vi är i Kristus. Jag kan bara säga några korta saker omkring bergspredikan, för att den är lite som jag tror att det är bra att ta med sig in. För jag kommer inte gå in särskilt mycket på det här. Jag ska gå in för landning om en stund. Men några saker jag tror vi behöver ha med oss för att förstå den här undervisningen som han ger sen. Alltså, han beskriver ett fantastiskt liv. Som sagt blir möjligt utifrån det de redan är. Men det är viktigt att se att den här, liksom, vi kan inte suga ut den som en isolerad liten bit och bläddra runt i den bara och tänka att vi ska förstå den. Utan det finns några saker vi måste ha med oss. Dels så är det så att det här goda livet som Jesus beskriver kan aldrig skiljas ifrån honom som talar. Vi kan inte bara ta det som någon slags etiska principer och försöka applicera dem. Utan detta kan aldrig skiljas ifrån honom som talar. Helt enkelt därför att det är han som har kallat dem. Det är därför lärjungarna är på berget. För att de har följt honom dit. Det är han som har gjort alla de här sakerna som han, det här starka indikativet. De är jordens salt. Vem var det som skapade dem till jordens salt? Om de ska vara en stad på ett berg så kan inte staden själv välja var det ska finnas. Utan den som har grundat staden på berget är den som har bestämt var den ska finnas. Vem är det som har tänt ljuset? Vem är det i den här texten som inte sätter ljuset under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset? Ja, det är ju inte ljuset själv som väljer var det ska finnas. Vi läser det här ofta som en uppmaning att du ska inte dölja ditt ljus. Och jag tror att det är en bra princip. Men det Jesus faktiskt säger är att det här har hänt. Fadern har tänt er. Fadern är den som ställer lampan på hållaren så att den ska lysa för alla människor. Så den här, när det står att därför på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så är inte det heller ett imperativ. Se till att lysa för människorna, utan det är också ett konstaterande. Det är fortfarande indikativ i futurum, i framtidsform. Det ska vara så. Ert ljus kommer att lysa för människorna. Grunden till det här, att det här är möjligt, ligger i att vi kan aldrig skilja dig från honom. Därför att det är ett liv i Kristus, inte bara för Kristus. Paulus vet om det, och i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och 24 säger han: han som kallar er är trofast och han ska åstadkomma det. Det är en liksom minnesvärd mening. Han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det. Därför är det möjligt. Alltså bergspredikan kan inte uppfyllas annat än på Guds initiativ och i hans kraft. Och det andra som jag kan skicka med är att bergspredikan kan aldrig heller skiljas ifrån den troende gemenskapen. Om man läser bergspredikan i sitt sammanhang i Matteus evangeliet så går det ändå fram efter en stund att det här är inte bara en slags etisk vägledning som Jesus ger till individer. Utan det Jesus gör är att han konstituerar ett folk. En konstitution. Vi pratar inte så mycket om vår konstitution i Sverige. Jag tror att amerikaner tycker mer om att prata om sin constitution. Men en konstitution är liksom det som ett slags, ja, ett beskrivande måldokument för en nation. Som säger att i den här nationen, den ska bygga på de här värderingarna. Det här ska gälla för sant och falskt och det här ska vara rätt och fel i ganska generella termer. Den liksom målar ut riktningen för nationen. Och det är det som Jesus gör här. Han konstituerar ett nytt gudsfolk och så ger han dem riktningen för vad som ska gälla i den nationen. Alltså, de här saligprisningarna i början. Saliga är de som är fattiga i anden, och de som sörjer, de som är ödmjuka och de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Vi läser dem ofta som rekommendationer. Att liksom, men det vore bra att vara lite fattig i anden. Se till att sörja ordentligt så att du blir tröstad. Men det är inte det som de är tänkta som. De är inte rekommendationer så mycket som indikationer.